Då ska vi läsa tillsammans ifrån första Petrus brev. Och min förhoppning är att vi ska kunna arbeta oss igenom detta fantastiska brev. Så gott som vers för vers under tiden som ligger framför. Vi vet att aposteln Petrus är av en oerhörd betydelse. Och det är naturligtvis en underbar välsignelse från Gud att vi får ha ord från apostelns egna läppar, från apostelns egen penna, nedtecknad i våra biblar, och få förstahands information och uppenbarelse genom en man utvald av Gud som också stod Jesus Kristus mycket, mycket nära under hans jordevandring. Så Petrusbreven, bägge två, är oerhört betydelsefulla. De är fullproppade av kristen lära och kristen etik och ett mäktigt Guds ord som formar både vad vi tror och vad vi lever, hurudana vi är och vad vi gör. Så jag hoppas att en utläggning av det här brevet ska kunna bli till välsignelse för oss. Och naturligtvis ska vi börja från allra första början, och idag ska vi läsa ifrån första Petrus brev, det första kapitlet, och från den första versen. Och jag kommer att läsa de fem första verserna, men stanna bara inför de två första. Men låt oss nu läsa i Jesu namn. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Med Guds ord öppet framför oss, låt oss också be om Guds välsignelse över våra sinnen, så vi kan förstå det han vill säga. Fader, vi prisar dig för ditt levande ord, för ditt heliga ord, för ditt mäktiga ord som är utsänt ifrån himlen och som är sänt till oss för att forma vår tro och våra liv så att vi kan bli en lovsång till dig. Jag ber att det här budskapet skulle kunna få bli ett budskap som gör att våra liv blir ännu mer till din ära. Både i vad vi tänker, vad vi säger, vad vi gör, Herre. Och vad vi förmedlar till andra. Jag ber att du ska låta din välsignelse flöda över varje rad. Och låt oss tydligt se vad du vill förmedla till oss. Inte bara som församling i allmänhet, utan till oss personligen, var och en, här och nu, genom ditt levande ord. Välsigna läsningen av ditt ord och låt det bli till liv för oss. I Jesu namn. Amen. Låt oss återupprepa de två första verserna. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Om vi hade haft våra grekiska biblar, nu kanske vi inte har såna, men hade vi haft en grekisk bibel, då hade vi fått se att i originaltexten så börjar hela detta underbara brev med namnet Petrus. Inte från Petrus som det står i svenska översättningen, utan det står bara Petrus. Så det första ordet i texten är namnet på aposteln. Petrus är ju egentligen ett ord som kommer ifrån ordet Petra som betyder klippa. Men Petros betyder liten sten eller en del av klippan. Det kan också tolkas som klipputsprång. Och tanken är naturligtvis väldigt tydlig. Petrus fick sitt namn, sitt nya namn. Han heter ju tidigare Simon, Simon Jonas son. Simon Jonasson skulle det väl bli på modern svenska. Men i sitt möte med Kristus, sitt alldeles speciella möte med Kristus vid Caesarea Filippi, vi läser om det i Matteus evangeliet, 16 kapitlet, så talar Jesus ut Petrus nya namn och säger: du är Petrus, jag ska bygga min församling på klippan. Och man kan läsa om det där och det är mäktiga versar. Så Petrus kommer alltså av Petra. Petrus är ett klipputsprång, en del av klippan. Så klippan Kristus är egentligen alltså grunden till hela hans identitet. Och det här är mycket, mycket intressant, så att det är först egentligen när våra liv kommer i kontakt med grunden, när våra liv kommer i kontakt med klippan, som vi får vår sanna identitet. Hela frälsningen handlar ju egentligen om att vi får en helt ny identitet. Vi blir födda på nytt. På ett sätt är det ju en gammal identitet, för det är den som Gud ursprungligen avsåg att vi skulle ha när vi skapades till hans avbild. Den avbild som ruinerades genom synden. Men i den nya födelsen, halleluja, så föds vi på nytt. Och vi får en ny identitet, eller vår gamla identitet, snarare vår ursprungliga identitet, upprättas igen som Guds barn och rättfärdiga och heliga så som Gud hade tänkt. Och så skedde även för Petrus. Så bara hans namn är en enorm predikan på ett förvandlat liv. Men inte bara det, hans namn är också en predikan om att vi ingår i ett nytt sammanhang. Han är inte längre bara Simon, utan han är en del av klippan. Han har blivit en del av Kristus och en del av det uppdrag som Kristus genomför genom sitt folk när församlingen ska upprättas. Jag är klippan och på denna klippa ska församlingen byggas, säger ju Kristus egentligen. Jesus är grunden, Jesus är klippan. Och Petrus får vara med och bygga genom att vara en del av visionen om en församling byggd på klippan. Så visst är det härligt. Från Petrus, från en förvandlad människa som har lagt sitt liv i Jesu händer och byggt sitt liv på grunden, på klippan, och är en del av ett större sammanhang och får vara med om att se församlingen, Guds församling, byggas. Egentligen är det ju inte Petrus och inte du och jag som bygger församlingen. Och det är då rakt inte på dig och mig eller på Petrus, en vanlig människa, som församlingen byggs. Utan Kristus bygger sin församling. På denna klippa ska jag, säger Kristus Jesus, bygga min församling. Och det är en underbar tröst. Så vi är egentligen bara med och är medel som Gud använder för att förverkliga sina mål och sina syften. Vi är medel som Gud använder för att bygga sin församling. Vilken förmån, vilket privilegium. Nej, Petrus såg vem Jesus var, så såg han det i ljuset av uppenbarelsen. I Matteus 16 kan vi läsa om att Jesus brister ut och säger: salig är du, Simon Jonas son, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Så Petrus hade aldrig på egen hand kunnat räkna ut djupet av vem Jesus verkligen är. Hans sanna identitet kan man inte räkna ut med kemi, biologi, fysik eller matte eller slutledningsförmåga. Inte ens med religiös filosofi. Utan det är ett verk av Gud i människans hjärta. hjärta som öppnar ögonen för vem Kristus Jesus är. Och Petrus, han sjöng ut: du är Messias, den levande Gudens son. Och i samma våg som den bekännelsen går ut, så får också Petrus höra: och du är Petrus, du är en del av församlingsbygget. Nu ska mitt verk byggas på grunden, på klippan. Så det är fantastiskt. I ljuset av vem Kristus är, så får vi också reda på vilka vi är, vår sanna identitet. Och finns du här som inte har sett vem Jesus är, så har du någonting underbart att se fram emot när den helige andes kraft kommer över dig och öppnar dina ögon, öppnar dina öron, öppnar ditt hjärta så du kan se, höra och förstå vem han verkligen är. Då kommer du också förstå att du är kallad till att vara en av hans lärjungar och en av hans medarbetare här på jorden. Då kommer detta heliga privilegium att stå lika klart för dig som det stod för Petrus. Från Petrus. Så fortsätter vår vers. Jesu Kristi apostel. Petrus vet att han är en apostel. Vad är en apostel? Apostel betyder ju sändebud. Vi använder väl det lite kanske ibland när vi säger att vi ska gå någonstans. Så säger vi att vi använder apostlahästarna. Annars är det väl inget vanligt ord i modern svenska mer än i kristna sammanhang. Ja, vad är då kriteriet för en apostel? Nya testamentet undervisar oss väldigt tydligt om kriterierna för ett apostlaskap. Och vi kan bland annat se hur Bibeln säger att aposteln skulle ha sett Kristus uppstånden i apostlagärningarna, i det andra kapitlet, där lärjungarna utser en efterträdare till Judas Iskariot. Så säger man uttryckligen att det måste vara en som har sett Herren uppstånden. Så vi förstår att det är ett bibliskt kriterium för en apostel. Han ska alltså ha haft ett personligt, påtagligt möte med den uppståndne Kristus. Men en apostel skulle också ha blivit ordinerad, alltså avskild och utsänd av Kristus själv. Och som en tredje viktig sak så skulle också en apostel vara åtföljd av de apostoliska undren och tecknen som hela Nya Testamentet väldigt, väldigt tydligt och mäktigt skildrar för oss. Så, man ska ha sett Kristus uppstånden, blivit utsänd av honom personligen och man ska vara åtföljd av apostoliska under och tecken. Och i första Korintherbrevet 1 och 9 så kan vi höra Paulus tala om de här kriterierna. Han säger så här: är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus vår Herre? Är ni inte mitt verk i Herren? Så här ser vi tydligt att Paulus visste att han hade blivit utsänd, eller snarare att han hade sett Jesus själv, och därför var han en apostel. Och i Galaterbrevet 1 och 1 så säger samma Paulus: från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller av någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Så Paulus inser: jag har inte bara sett Jesus där på Damaskusvägen, vi kan läsa om det bland annat i Apostlagärningarna 26, utan han har också blivit utsänd av Kristus själv. Och för att också ge bibelstöd åt det tredje kriteriet, i andra Korintherbrevet 12 och 12 så säger Paulus: vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Så alla tre apostlatecknen fanns här: sett Jesus, utsänd av honom och följd av under och tecken. Och undren och tecknen var naturligtvis till för att bekräfta budskapet. Precis som Jesu egen uppståndelse bekräftar alla hans budskap till lärjungarna, så bekräftar också undren och tecknen apostlarnas budskap. Helt enkelt, Gud bevisar genom under och tecken att det Jesus säger, det är sant. Det apostlarna säger, det är sant. Så det ger alltså det apostoliska budskapet en enorm tyngd, att det åtföljs av under och tecken. Så det vi har i Nya Testamentet, mina älskade vänner, det är ett Guds ord som är instämplat, det är legitimerat, det är giltig förklarat genom enorma under och tecken. Och allt som Jesus sa får sin absoluta giltighet genom att han uppstod ifrån det döda. Enkelt uttryckt, om en människa säger, jag tänker dö och uppstå igen ifrån det döda, och det blir så, då bevisar uppståndelsen att den mannen talar sanning, även när sanningarna verkar orimliga för ett mänskligt öra. Så, här har vi Petrus, en apostel. Och så säger han att han skriver sitt brev till de utvalda. Och ordet för utvalda här på grekiska är prognosin. Det är ett mycket intressant ord, för vi använder det nästan bara när vi talar om att göra en prognos av en utveckling eller en väderprognos. Och här haltar ordet lite i vår förståelse, för naturligtvis gör ju inte Gud några ungefärliga prognoser som vi gör om väder och företagsutveckling, utan Guds prognoser är ju naturligtvis, som allt som Gud gör, fullkomliga. Så Gud har alltså gjort en fullkomlig prognos. Han har känt dessa utvalda innan de ens var påtänkta av sina föräldrar. Långt innan, ja, faktiskt innan världens grund blev lagd. Att de är utvalda, att de är prognostiserade så att säga, det betyder att de är förutkända och förutbestämda. Det är en mycket, mycket intressant tanke detta som kommer fram gång på gång i Nya Testamentet. De heliga, Guds barn, de som har tagit emot Jesus, de är förutkända och förutbestämda. Tänk dig, innan världens grund blev lagd, innan han hade sagt de kända orden, var det ljus, och ljuset kom till. Så innan någonting existerade utom Gud, så kände han sina barn. Så kunde han förutbestämma sina barn till sina goda planer, för sina goda syften. En underbar tanke som möter oss här i första Petrus brev. Innan världens grund blev lagd, min älskade bror. Innan världens grund blev lagd, min älskade syster. Så kände han dig. Tänkte han på dig. Älskade han dig. Och på korset bevisar han att detta är sant. På korset bar han straffet. Nu vill han att du ska veta att du är hans älskade tillhörighet. Du som av frivilliga och av eget hjärta har kommit till honom och böjt dig för honom. Ja, till de utvalda, skriver Petrus, som lever kringspridda. Varför levde de kringspridda? Ja, det var ju för att församlingen som hade samlats på pingstdagen i Jerusalem hade ju drabbats av en fruktansvärd förföljelse. Och med största sannolikhet är också den här kringspriddheten över hela det som då kallades för mindre Asien, det som idag snarast motsvaras av Turkiet. Den kringspriddheten var på sätt och vis en frukt av det som hade hänt där. För det hade brutit ut en våldsam förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och det står uttryckligen att den skingrades. Så man bröt alltså upp för att slippa den här värsta förföljelsen. Och på så vis så är kringspriddheten här ett faktum. En del hade naturligtvis kommit till Jerusalem kanske som gäster och var avsedda att återvända hem. Så det fanns säkert två anledningar till kringspriddheten. De hade kommit från olika platser, mött Jesus i Jerusalem och återvänt hem. Eller också så hade de tillhört församlingen i Jerusalem, men på grund av förföljelsen så hade man blivit tvungna att spridas ut. Och det här är väldigt intressant, för det betyder alltså att Gud kan genom någonting som verkar väldigt negativt genomföra sina syften. Och det är det vi läser om i Romarbrevet 8:28. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Förföljelse och kringspriddhet är naturligtvis någonting negativt. Men när det kommer i Guds hand så blir det någonting fantastiskt. För då sprids evangelium ut över hela världen. Och Gud får möjlighet att visa sin omsorg om sina heliga. Fastän de levde kringspridda så var de ändå förenade i Herren. Och jag tycker det är så fantastiskt med detta brev. Guds ord genom Petrus samlar de här kringspridda. Det här var ju naturligtvis brev som fungerade som rundbrev. Alltså de gick från den ena platsen till den andra. Det var vanligast så. Man fick brevet från aposteln, man skrev en kopia och så skickade man det här brevet vidare till nästa församling. Och på sätt så församlades och förenades den kringspridda församlingen kring apostlarnas undervisning. Först och främst hölls de ihop av Jesus själv. De var förenade i honom, förenade i samma kropp, av samma ande. Men Guds ordet, den apostoliska förkunnelsen, hade också en underbar förmåga att på det här sättet samla allt Guds folk till ett hjärta och en själ. Och det är Guds ords avsikt också med oss i denna tid. Vi ska inte vara kringspridda i våra privata små uppfattningar, utan vi ska som en församling vara förenade i apostlarnas undervisning i Guds ordet. Guds ordet ska inte bara upplysa oss, frälsa oss, helga oss och rena oss, utan Guds ordet ska också förena oss och hålla oss samman. Det kanske låter märkligt i och med att bibeltolkningar ofta har varit anledning till mycket splittring ibland Guds folk. Men Guds tanke är att bibelordet ska förena oss. Så han kan skriva här till de kringspridda som är förenade i Herren. Koinonia, alltså de heligas församling, är viktig. De heligas gemenskap. Jag höll på att säga, ju mer kringspridda vi lever i vårt samhälle, på våra olika uppgifter och på våra olika jobb och olika skolor, desto mer behöver vi apostlarnas undervisning som knyter våra hjärtan till Kristus och hans ord och knyter våra hjärtan till varandra. Så står det att de här då, utvalda som lever kringspridda, de är också främlingar. Det tycker jag är väldigt gripande. Främlingskapet, det är någonting vi aldrig kan komma från. Vi är gäster och främlingar här på jorden i samma ögonblick som vi blir födda på nytt. Vi har inte längre vårt hem här, utan vi har vårt hem hos Gud. Och vi har vårt rätta medborgarskap i himlen, skriver Paulus i Filipperbrevet. Och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus. En del kanske tänker att man vill försöka göra sig hemmastad här på jorden. Men det är ett ganska lönlöst projekt för en kristen. För eftersom vi är födda av Gud och tillhör ett annat rike som inte är av denna världen, så är det lika bra att så att säga gilla läget. Och hellre bara omfamna och acceptera: jag är en gäst och främling som mina fäder här. Men kom ihåg då att även om du blir betraktad som en främling bland de som inte tror, om du upplever att du är som en främling i förhållande till de icke-troendes kultur och vanor och vad de nu håller på med, och du kanske ibland drabbas av en viss känsla av utanförskap, glöm då aldrig att du har en djupare tillhörighet, du har en starkare tillhörighet, och du har en tillhörighet som inte är så bräcklig och tillfällig och temporär som de förlorades enhet. Det är inte mycket att vara förlorad eller att vara förenad kring. Att man har som gemensam nämnare att man inte vill veta av Gud. Och att man har hela sin glädje i tillfällig njutning här i världen. Nej, nej, nej. Bort med allt det där. Det är värt främlingskapen när vi tänker på vår tillhörighet. Och jag tror verkligen att det blir viktigare och viktigare för varje dag att vi kristna inte ryggar tillbaka för att vi är främlingar här i världen. Världen vill sluka oss, helst med hull och hår, så att våra liv inte kan levas till Guds ära. Men Gud vill att vi ska vara upptagna av honom och hans uppdrag för oss helt och hållet och uppleva en annan, djupare tillhörighet. Så unna dig att njuta av att du är en främling i världen. Det är ett gott tecken. Då tillhör du Kristus. Halleluja. Ja, dessa kringspridda främlingar, de är av Gud Fadern förutbestämda till vad då? Jo, förutbestämda till helgelse. Här ser vi hur oerhört tätt förknippade helgelsen och frälsningen är. Gud frälser oss till helgelse. Helgelsen är ett tecken på att vi har tagit emot Kristus och blivit födda på nytt. I två bemärkelser är alla troende människor helgade. För det första i den bemärkelsen att vi räknas som heliga. Vi kallas de heliga. Vi har fått ta emot en helig ställning. Eller om man kanske ska uttrycka sig en helig status. Och den är helt oberoende av vilka vi är. Vi kan vara de mest förskräckliga, omoraliska, oetiska, destruktiva syndare. Men när vi blir frälsta genom Guds nåd så räknas vi ändå in bland de heliga. Käre Gud, det är nåd utöver nåd. Det är ofattbar nåd, det är amazing grace. Att vi bara på grund av att Kristus, vår frälsare, vår Herre, vår ställföreträdare, vår representant är helig, så räknas vi bland de heliga. Så i den bemärkelsen så helgas vi i samma ögonblick som vi blir födda på nytt. Vi helgas in i en ställning eller i en status att få kallas och räknas bland de heliga. Men inte bara det. Vi är också förutbestämda till helgelseprocessen. Det som ständigt pågår och som börjar i samma ögonblick som vi föds på nytt. Vi är kallade att vara avskilda för Guds rättfärdighet i Kristus. Men också för den här successiva helgelsen. Han har innan världens grund blev lagd, skriver Paulus i Efesierbrevet 1, utvalt oss i honom. Till vad då? Jo, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom i kärlek. Och här står det så tydligt att vi blir helgade genom anden så att vi lyder och blir bestänkta med Kristi blod. Så att man kan spetsa till och säga så här. Finns det inga tecken på helgelse i en människas liv, då bör man nog börja bli orolig om man verkligen har upplevt den nya födelsen. Om man verkligen är en kristen. Naturligtvis så kan det hela vara i sin linda och vara outvecklat. Men om åren går och det inte finns några tecken på kristuslikhet, inga tecken på ett djupt intresse för det som tillhör Gud, ja, då är det, finns det all anledning till oro. För när man blir frälst så börjar någonting nytt. Och så måste det vara. Och enligt Petrus är det så. Vi är förutbestämda till ett verk som uttrycker sig i större och större kristuslikhet i helgelse. Så här skriver också Petrus att lydnaden är ett kännetecken på pånyttfödelse och helgelse. Vi blir helgade så att vi lyder. Mer och mer lydiga. Och det finns också i helgelsen. Det här att vi blir bestänkta med Kristi blod. Alltså när vi blir frälsta så går ju Kristi blod in och renar oss och beskyddar oss från evig död och från fördärvaren. Men vi blir också mer och mer bestänkta med Kristi blod. Alltså hans liv blir mer och mer vårt liv. Vi blir iklädda Kristus. Det här är naturligtvis en bild. Att bli bestänkt, det betyder ju att blodet tillämpas på dig och mig. För att det var så det fungerade i gamla förbundets gudstjänst. När prästerna skulle tillämpa försoningsblodet så bestänkte de altaret med blodet. Så här handlar det alltså om personlig beröring, om tillämpning. Blodet, så att säga bildligt talat, appliceras på våra liv. Så vi blir mer och mer av Guds ande dragna in under blodets beskydd. Vi blir mer och mer lika Kristus. Hela den tanken finns här i att vi är avskilda till att bli bestänkta med Kristi blod. Vilka oerhörda versar som möter oss i första Petrus brev, de två första versarna. Slutligen så står det här: nåd och frid i allt rikligare mått ska komma er till del. Och naturligtvis hör nåd och frid ihop. Vi har så att säga frid av nåd. Det finns en underbar frid med Gud som kommer i samma ögonblick som vi tar emot nåden. Det finns en frid med Gud i detta att vi har blivit förklarade oskyldiga. Vi har blivit rättfärdiggjorda eller förlåtna, om man vill använda ett enklare uttryck. Det finns frid som övergår allt förstånd i att veta att allt är bara nåd från början till slut. Hade det berott på oss att vi blir frälsta, då hade vi alltid kunnat känna en viss oro, en viss ofrid. Har jag gjort nog mycket? Har jag klarat av kriterierna? Har jag levt upp till villkoren för frälsning? Vet du, det enda villkor som finns för frälsning, det är att man är en syndare. Och det lär vi inte behöva anstränga oss för att leva upp till. Så slappna av, hela frälsningen från dess första sekund i Guds hjärta i evigheten till dess sista sekund, eller man säger så, när vi står hemma i evigheten förhärligade, är bara nåd. Och därför kan vi uppleva en frid utan dess like. De som har en frälsning som bygger på gärningar, de kan glömma friden. Men det finns också frid i helgelsen. Frid genom blodet. Det står faktiskt i Kolosserbrevet 1, 19 och 20. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Kristus och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid. Lägg märke till det. Skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Det här kanske kan verka lite gåtfullt. Vadå frid i himlen? Är det inte alltid lugnt där? Men nu ska vi komma ihåg att frid handlar här om att Guds vrede har blivit stillad. Jesus gick ju in och betalade priset så att skulden försvann. Han la fram ett offer inför Gud som gjorde att Guds vrede över synden kunde stillas. Guds misshag, alltså att Gud var missbelåten, det röjdes undan genom Jesu offer. Och istället för vredens orosmoln så gick rättfärdighetens sol upp med läkedom under sina vingar. Så därför kan man säga att vreden i himlen, Guds vrede, är stillad. Och på så sätt har Jesu blod skapat frid i himlen. Men också i våra liv naturligtvis. Vårt dåliga förhållande eller vårt missförhållande med Gud har rätats ut och ordnats upp. Så idag står vi helt förlåtna och helt renade inför Gud. Och därför är det inte bara frid i himlen utan också frid på jorden. Och ingen ska behöva gå ifrån det här mötet idag utan att få uppleva denna frid som övergår allt förstånd. För nåd och frid hör ihop. Och därför vill Petrus ge den här hälsningen till oss idag. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. När vi växer i nåden, när vi växer i insikten om vad Kristus har gjort för oss, då lovar jag, kommer vi också att växa i frid. Och när vi växer i insikten om vem Kristus är och hans suveräna allsmakt, jag lovar dig, vi kommer att växa i frid och i gudomlig ordning i våra liv. Så för att sammanfattningsvis avsluta, så vill jag bara läsa de här två verserna igen och hoppas att de har fått en djupare betydelse för dig genom de här orden som vi har delat. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Amen.